Det här är ett smakprov av vår serie om Magdalena Andersson. Vill du höra hela avsnittet eller hela serien så finns den i Svenska Dagbladets app.
Där kan du också lyssna på vår tidigare serie om Jimmy Åkesson och Svenska Dagbladets alla partiledarintervjuer.
Du måste vara prenumerant för att kunna lyssna på det, och för ett bra sånt erbjudande så kan du gå till svd.se/provapolitiken. En sak som jag har tänkt på nu när vi har suttit och gått igenom gamla böcker och artiklar och intervjuer med Magdalena Andersson, det är att hon alltid tycks vara i minoritet.
Mm-hmm.
Jag tänkte till exempel på hennes gymnasietid.
I juni 1987 så vann Margaret Thatcher sitt tredje val i rad i Storbritannien, och ut från de stora portarna på katedralskolan i Uppsala så sprang Magnus Graner, en muffkille, ut. Han hade studentmössa på sig, och bredvid honom så sprang en tjej, Magdalena Andersson, som var med i SSU.
De var ihop.
De var också ett par i ett eller ett par år på gymnasiet. Magdalena Andersson umgicks väldigt mycket med de här muffkillarna.
Det var Mikael Sandström också ju.
Ja, de här två, Magnus Graner och Mikael Sandström, de blev ju sen statssekreterare i Reinfeldt-regeringen. Så de har så att säga blivit någonting i svensk politik.
Ja, och det var ju under gymnasietiden som Magdalena Andersson gick med i SSU.
Mm.
Hon gick fram till ett bokbord på skolan och signade upp.
Ändå klassiskt.
Men jag läste i en artikel av Karin Eriksson att SSU på den här tiden hade 15 medlemmar och MUF 100. Så hon är liksom på en skola som är ändå borgerlig, får man säga.
Ja.
Hon umgås med muffarna, hon är till och med ihop med en muffare. Men hon är ändå fullkomligt övertygad om att hon har rätt.
Ja, men då undrar man ju, den här människan som är fullkomligt övertygad om att hon har rätt och närmast söker människor som tycker motsatt mot vad hon tycker. Vem är hon egentligen?
Men hon är ju socialdemokrat sen födseln, förstår man när man till exempel läser hennes självbiografi. Hon föddes ju 1967 i Uppsala. Hennes mamma är lärare, hennes pappa är lektor i statistik på universitetet. Hon har en mormor och morfar i Örebro som hon verkar umgås ganska nära med, som tar hand om henne. Och hennes morfar är han är murare.
Byggjobbare.
Och har varit fackligt aktiv. Och hon beskriver i sin bok hur hennes mamma är ovanligt läsbegåvad, och att när hon är liten så säger hennes lärare att det vore bra om hon kunde få studera vidare, även om det kommer vara svårt för familjen. Och det får hon. Hon skickas till Uppsala och får studera vidare. Och en återkommande sak i hennes familj är att de liksom säger till varandra. Hennes morfar säger till hennes mamma, hade det inte varit för Socialdemokraterna så hade det aldrig blivit så här i ditt liv. Du hade inte varit där du är om det inte var för Socialdemokraterna. Och Magdalena Andersson tycks själv också många gånger liksom gå runt och titta på världen och tänka, vore det inte för Socialdemokraterna så fanns inte det här.
Mm. Hon växer ju upp på 70-80-talet och är liksom andra generationens klassresenär då.
Mm.
Det yttrar sig ju på det sättet du säger, men det yttrar sig kanske också i ytligare saker. Alltså hennes förkärlek för att bära folkdräkt till exempel, som då kommer från de här trakterna. Det är ju inte en folkdräkt från Uppsala, utan som att hedra mormor och morfar och den generationen. Det verkar vara viktigt.
Hon är ju präglad av sin mormor. Både att hennes mormor en gång säger till henne, berättar om hur det är att gå och lägga sig hungrig. Mm. Och liksom hur fattigdom känns. Men också att hennes mormor verkar väldigt ilsken. Det här är någonting som hon återkommer till många gånger i sin självbiografi. Att om min mormor hade varit så arg på Putin om han levde idag.
Mm. Hon tänker på mormor.
Mm. Och mormors ilska. Hon verkar kanalisera den.
Det är ju något spännande i det. För samtidigt då. Alltså det där arvet finns ju uppenbarligen. Och är uppenbarligen då också viktigt. Men samtidigt så växer ju Magdalena Andersson upp i en superakademisk medelklassmiljö. Liksom bildad, bokligt, inriktad, väldigt långt ifrån arbetarklass på 70-80-talen.
Men hon romantiserar Konsum. Hon drömmer om att bli Konsumföreståndare. Hennes mormor berättar om liksom kooperationen och Magdalena Andersson tycker att den är fantastisk.
Ja.
Men hennes föräldrar handlar på ICA.
Men det är det inte som med alla akademiker ungar. Alltså, när de är små så vill de bli trädgårdsmästare eller någonting liksom kock eller fysiskt, liksom, något yrke som är på riktigt. Men de är ju predestinerade, särskilt då Magdalena Andersson här. Hon är ju ett ensam barn.
Liksom sin mamma.
Som då har en lärare till mamma och en lektor till pappa i Uppsala. Kom igen. Det finns liksom inte något annat, någon annan väg för denna människa att gå än att skriva in sig på universitetet.
Hennes mamma är ju också feminist och hennes pappa tycks bejaka det. Alltså mamman tycker ju att hennes jobb är lika viktigt som pappans, och det är väldigt viktigt för Magdalena Andersson i relation till hennes vänner, där mammorna hela tiden får liksom ge upp sina jobb för familjen på olika sätt, eller prioritera ner dem, så är hennes mamma vägra göra det.
Ändå så har hon ju inte en framträdande SSU-karriär. Alltså hon går med där i gymnasiet, som du säger, vid ett bokbord. Men det är ju inte som att hon sitter i någon förbundsstyrelse, inte ens i någon distriktsstyrelse, tror jag. Hon blir inte ordförande eller förbundssekreterare eller någonting annat.
Hon ägnar sig ju åt Ungdomens hus vid den här tiden. Det är ju en lokal rörelse i Uppsala, kan man säga. Det är alltså kidsen i Uppsala som vill ha en fritidsgårdsliknande ställe.
Här finns det ju en intressant parallell eller koppling till Jimmy Åkesson. När vi gjorde podd om honom så pratade vi ju om hans gymnasietid. Han är några år yngre. Men där det också ju fanns en strid och konflikt i Åkessons fall med flummarna på ungdomshuset. Men här är det ju Magdalena Andersson som är ordförande tidvis i styrelsen för detta Ungdomens hus, som finansieras av kommunen men som ungdomarna då själva driver.
Och för att få det där huset så de ordnar ju demonstrationer och de kampanjar för att övertyga kommunen om att de ska få ett sånt här hus. Ni vet, ett sånt klassiskt med replokaler och café.
Ja, men då känner man ju, eller det uppstår ju två hypoteser igen när man hör henne. Vi har hört henne i olika sammanhang berätta om det här Ungdomens hus. Ett, hon är ju mer radikal än genomsnittlig SSU-are här i mitten av 80-talet. Alltså mer flummig, mer grön, mer vänster, mer rädda världen. Och samtidigt så är hon handfast som ett liksom framtida kommunalråd. Det hon går igång på är att övertyga kommunen om att man ska få det här huset och sen att stå och måla det och riva väggar och bygga väggar.
Och göra budget. För det gör de ju tillsammans.
Ja, de har stor mötesbudget, är det så? Budgetprocessen är, budgeten tas på ett stormöte.
Ja, och det är hon ju väldigt engagerad.
Är det så hon tänker sig att man ska ta budgeten i konstellationen SVMPC?
Du har lyssnat på ett smakprov av vår serie om Magdalena Andersson. Vill du höra hela avsnittet eller hela serien så finns den i Svenska Dagbladets app.
Där kan du också lyssna på vår tidigare serie om Jimmy Åkesson och alla Svenska Dagbladets partiledarintervjuer.
Och då behöver du en prenumeration för att kunna göra det. Vill du skaffa en sådan så går du till exempel till svd.se/provapolitiken. För ett bra erbjudande.